Spänningarna i USA ökar efter ytterligare en dödsskjutning kopplad till migrationspolisen ICE räder i Minneapolis.
Och nu kommer kritik även från republikaner som menar att Trumps polismetoder har gått för långt.
This is unbelievable. People, this is the third person that's been shot as a result of this. This is going to be a powder keg. A powder keg.
This is enough. And I would say, President Trump, you can end this today.
This individual who came with weapons and ammunition to stop a law enforcement operation of federal law enforcement officers committed an act of domestic terrorism. That's the facts.
Det är samma bilder vi alla ser, men de ger upphov till två helt olika tolkningar. I Minneapolis har två demonstranter skjutits ihjäl på öppen gata av federala agenter under de senaste veckorna. För demokraterna är det här en tragedi. För republikanerna är det ett ingripande mot inhemsk terrorism. Hur kan ett land vara så splittrat att samma händelse betyder två helt olika saker? Och vad betyder den här splittringen för USA? Och varför skjuts demonstranter ihjäl på öppen gata? Det här är nyhetspodden med mig, Lukas Dahlström, idag tillsammans med USA-forskare Oskar Winberg. Protesterna i Minneapolis har riktat sig mot ICE, den federala immigrationsmyndigheten som under Trump-administrationen fått utökade befogenheter och ökad närvaro i flera delstater. Minnesota är en så kallad blå delstat styrd av demokrater och Minneapolis har under de senaste åren blivit en symboliskt laddad plats för protester mot polisvåld och federala ingripanden.
Overnight, Minneapolis on fire. They gathered hours before. Furious at the death of 46-year-old George Floyd.
When is it really gonna change? When is it really gonna stop?
Och det är här som två personer blivit ihjälskjutna av federala ICE-agenter under de senaste veckorna. I början av januari sköts den 37-åriga småbarnsmamman Renee Good ihjäl medan hon satt i en bil. Och nu i helgen sköt ICE-agenter Alex Pretty, också han 37 år gammal, intensivvårdssjukskötare på ett lokalt veteransjukhus. Pretty hade en pistol på sig, en pistol han hade licens för. Men när han blev skjuten ska han inte ha haft pistolen i handen utan en telefon. Oskar Winberg, USA-forskare, hur har du reagerat på de senaste veckornas händelser i USA?
Jag skulle säga att med växande oro och fasa har jag följt vad som händer på gatorna i Förenta staterna just nu.
Kan du förklara vad protesterna mot ICE handlar om och vad de egentligen gör i Minnesota?
Precis, och då måste man ju börja med att konstatera att ICE och Border Patrol-myndigheterna är i Minnesota eftersom Vita huset vill rikta in sig på den här delstaten. Och frågan varför just Minnesota som är en ganska lugn delstat, så tror jag att det finns två aspekter som spelar in. Delvis det faktum att det är en så kallad blå delstat, alltså röstar på demokrater. Borgmästaren i Minneapolis är demokrat, guvernören i Minnesota är demokrat. Dessutom är guvernören Tim Walz, Kamala Harris, vicepresidentskandidat i presidentvalet 2024. Så en törn i sidan för Trump-administrationen på det sättet också. Och delvis så är Minneapolis hem för en betydande andel somalisk-amerikanska personer, och då spelar det väl in i den här administrationens politik att rikta in sig på Minneapolis. Och det gör man genom att skicka tusentals ICE och Border Patrol-agenter till staden för att så att säga fånga så många invandrare som möjligt. Och om vi minns Trump-administrationen eller Trump-kampanjens budskap om att man ska utvisa mördare, invandrare som är mördare och våldsamma brottslingar, så har man alltså helt övergett det och nu riktar man in sig på alla som ser ut att inte höra hemma i Förenta staterna. Och det här har naturligtvis väckt en stor motreaktion bland befolkningen i Minneapolis när man plötsligt ser sina grannar, sina medarbetare, sina barns klasskamrater rivas iväg av maskerade och väpnade män utan så att säga att man förstår varför någonting sånt här händer. Och de här demonstrationerna har då delvis handlat om att uppmärksamma när ICE-agenter finns i närheten, i sin närhet, genom att använda visor för att markera så att då de utsatta i samhället kan försöka undvika det här, söka sig bort från sådana här områden. Och det har naturligtvis sedan å sin sida väckt väldigt kraftiga motreaktioner från ICE och Border Patrol-agenter som ser det här som försök att arbeta mot dem.
Vi talar om de här demonstrationerna, och Rene Good och Alex Preddy blev alltså båda två skjutna av ICE-agenter på öppen gata, filmade av många demonstranter och de var självdemonstranter. Ska man se det här som två tragiska tillfälligheter? Jag menar, det är inte första gången det skjuts i USA, men eller är det en symbol för någonting större?
Jag ser det definitivt som symboliskt för någonting större, och det att det sker i Minneapolis med en så kort tid mellan de här två fallen, och om man tittar på videorna i båda fallen, både Good och Pretty fallet, så är det här personer som försöker hjälpa andra demonstranter eller då de utsatta i samhället. Det är inte någon slags våldsam konfrontation mellan agenter och demonstranter som leder till det här, utan det är snarare deras försök att liksom påverka fredligt från sidan som sedan leder till de här konflikterna. Och det är nästan oundvikligt att det blir sådana här konflikter om de här paramilitära styrkorna för en aggressiv agenda. Och det har vi sett att de gör. Och jag tror att vi måste se det liksom ännu större som en del av budskapet från Trump-administrationen. Och här tänker jag inte endast på det att efter att Rene Good sköts ihjäl så talar bland annat vicepresident J.D. Vance om att agenterna som sköt henne åtnjuter absolut immunitet. Det budskapet är ju tydligt för de här agenterna att de i varje fall upplever att de kan agera utan liksom att behöva fundera om de håller sig till lagens ord och anda. Men ännu bredare ser det som en del av Trump-administrationens uppfattning om vem som har rätt att använda sig av våld. Vi måste koppla det tillbaka ända till Trump-administrationens allra första dagar och hans beslut att benåda alla de som gick i våldsamt uppror mot den demokratiska processen i samband med 6 januari 2021. Alltså personer som då våldsamt angrep poliser benådades av Trump eftersom det var så att säga rätt form av våld. Det var våld från hans anhängares sida. Och jag tror att vi bör se den här helheten som ett meddelande av Trump-administrationen om att våld kan vara berättigat och gott när det används för att gynna deras politik. Och det är illa, rent av fredliga demonstrationer är illa om de är mot Trump och Trumps administration.
De politiska reaktionerna på båda skjutningarna har varit kraftiga. Trump-regeringen gick snabbt ut och kallade Rene Good för en inhemsk terrorist och menar att hon med avsikt skulle ha kört på en ICE-agent. Och i fallet Alex Pretty säger man att agenterna avlossar skotten i självförsvar. Lokala myndigheter i Minnesota ifrågasätter dessa slutsatser. Trump-regeringens motståndare med det demokratiska partiet i spetsen säger å sin sida att det är ICE-agenterna och presidenten som eskalerar situationen. Vad säger de här diametralt olika beskrivningarna om det politiska klimatet i USA, Oskar?
Jag tänker som så att det här visar delvis hur man kan använda polariseringsramverket för hur man kan liksom använda det som ett vapen. Och det är det som Trump-administrationen gör. Trump-administrationen vill att det ska finnas två tävlande narrativ, två tävlande berättelser om vad som händer. Demokraterna säger att det är en tragedi. Trump-administrationen säger att det var en nödvändig åtgärd för att tampas med mördare eller terrorism. Och det här är egentligen liksom en fälla som man lägger ut, eftersom vi alla har möjlighet att se bevismaterial i form av videon som har filmats av både fallet Good och Pretty nu senast. Och då blir ju frågan liksom snarare att ska vi tro våra egna ögon eller ska vi tro vad partiet säger åt oss? Och i partiet i den här frågan, även om det här låter lite orwellskt, så är alltså Trump och republikanska partier som försöker intala sina väljare och andra att det de ser inte det som händer.
För mig som bara följer USA utifrån nyhetsrubriker och poddar och artiklar, men inte har en jättedjup förståelse för vad som händer, så läget verkar ju liksom vara så polariserat som det aldrig har varit tidigare. Otroligt spänt och otroligt polariserat. Men om du, Oskar, som ändå har följt USA och kan USA på djupet, om du sätter det här i ett historiskt perspektiv, har USA varit ett lika polariserat läge tidigare i modern tid? Och hur exceptionellt det läge just nu?
Jag skulle säga att det som är unikt just nu är att den här polariseringen sker mellan de två politiska partierna. Alltså om vi tittar för 50 år sedan, så var inte de amerikanska partierna uppdelade enligt en ideologisk skiljelinje, utan det fanns konservativa demokrater och det fanns liberala demokrater och vice versa då bland republikanerna. Så det är kanske det unika i dagens miljö. Och att det också då finns sedan möjligheter i form av media och sociala medier för att leva en väldigt liksom polariserad vardag. Alltså inte komma i kontakt med de som röstar på det andra partiet eller har andra åsikter i sakfrågorna. Men samtidigt måste vi komma ihåg att Förenta Staterna har alltid präglats av splittringar. 60-70-talet var en period där det väldigt ofta förekom våldsbrott som just uttryckligen riktade in sig på politiska motståndare. Inbördeskriget under 1800-talet är naturligtvis ett praktexempel på detta.
Det här polariserade läget och det att man nu går mot vad man vissa säger någon slags brytningspunkt inom amerikansk politik. Vad tror du att den här utvecklingen kan leda till, både på kort och längre sikt?
Den här utvecklingen, alltså det här agerande från Trump-administrationen, så passar in på definitionen av fascism, alltså att med våld försöka sträva efter en inre rening och extern expansion och fokus på den här ena personligheten och nationens förfall och så vidare. Det här är alltså textboksexempel på fascism, och på många sätt så är nu kampen om vad Förenta Staterna i fortsättningen ska vara. Det är liksom långsikts kampen. På kort sikt så ser man redan följderna av det här i Minneapolis, där amerikanska medborgare och naturligtvis invandrare just nu undviker offentliga rum på basis av att deras hudfärg eller deras accent utgör en risk för dem att gå på jobb, att gå till matbutiken, att gå till skolan. Vi har alltså amerikanska barn som inte kan gå till skolan för de vet inte om de kan komma hem eller om de nappas av myndigheter på vägen och förs någonstans. Och det här scenariet är ju en upplevd kamp om vad Förenta Staterna ska vara. Alltså en levd gräsrotsupplevelse av den här större kampen. Och frågan är huruvida Trump-administrationen har den makten. Såväl republikanska partier som högsta domstolen har gett maktbefogenheter åt Trump som ingen tidigare president har åtnjutit. Men frågan är om det räcker att omskapa Förenta Staterna enligt den visionen som han har av politik kring då en stark ledare, eller om fortfarande det finns institutioner som fungerar och kan hindra det här.
Ännu kort, Oskar, du säger att det är textbokfascism. Är du orolig för att USA håller på att bli en fascistisk stat? Är det det du säger?
Det är det jag säger. Jag är orolig över att det finns en strävan i ett av de två politiska partierna att göra Förenta staterna till en slags fascistisk stat. Huruvida de kommer att lyckas, det återstår ännu att se. Det är glädjande att se att den amerikanska befolkningen på basis av opinionsundersökningar å ena sidan och basis av demonstrationer på gatunivå å andra sidan visar att det här är inte ett populärt alternativ. Det finns ett motstånd mot en sån här utveckling.
Tusen tack, Oskar Winberg, för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Lukas Dahlström, och USA-forskare Oskar Winberg. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden hittar du direkt från morgonen varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Och lägger du till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen så skickar vi dessutom en liten påminnelse med info om vad dagens avsnitt handlar om direkt när det publiceras. Podden mixades idag av Max Kivivuori.